Hej och välkomna till Sexpodden, vuxen radio från RFSU. Jag heter Idje Maciel och den här gången ska det handla om ljud och sex. Sexy musik, sexy talk, stön. Varför stönar till exempel tjejer mer än män i mainstreamporren? Det ska vi ta reda på. Och så ska vi ta upp det här med pinsamma kroppsljud i sexuella sammanhang. Här i studion finns RFSUs sexexperter Maria Bergström och Pelle Ullholm. Hej och välkomna.
Hej.
Och så har vi också Mark Levengood här.
Hej,
extra
hej,
välkommen
hej.
Till dig.
Tack så mycket. Får jag ställa en fråga?
Ja.
Alltså alltid när man talar om sex och ljud, så då kommer just någon sån där havsstrand som vi hörde just i vignetten. Och ett tag hade TV4 skulle sluta kvällen med lite erotiskt, lite knork om någon på 90-talet. Och då var det en sån här sedesfält som vajade för vinden och så var det just någon sån här våg. Varför just vågar så sexigt?
Jag vet inte. Jag vänder ställer frågan till experterna.
Ah, harmoni kanske. Lugna ner.
Jag naturen, vet inte. Någonting.
Men är sex att och lugna ner sig samma sak?
Nej.
Ja, det vore precis.
Ja. Hörrni, jag tänkte vi skulle göra en liten lek för att värma upp här. Och den går ut på att jag säger första orden i en mening och ni avslutar den och ni ska få en mening var. Pelle, du får första meningen. Ljudet av kyssar är...
Lite kladdigt kanske.
Maria, din mening kommer här. När det kommer till sexy talk vet jag att...
Många gillar det.
Mark? Sexy talk tycker jag är...
Det kan vara väldigt mycket olika. Jag tror en stor skillnad mellan Finland och Sverige är att vi... Sex för oss är inte verbalt. Ni pratar om sex och vi gör det.
Okej. Det där får du gärna utveckla mer sen. Men först ska vi höra på ett inslag om det här med pinsamma sexljud. Jag har träffat en tjej som heter Isabelle som varit med om att ett visst kroppsläte förstörde en hel sexakt.
Det var så att jag jobbade på en arbetsplats, ett kontorslandskap. Så var det en kille där som... Jag fick en liten flört liksom. Det var lite så spänning mellan oss. Så ganska stark spänning. Och du vet, när vi stod i köket båda två så blev det så här... Det var någon grej mellan oss. Och så vi kunde så här röra vid varandra lite, fast jätte försiktigt. Och typ, uppenbarligen flört. Och sen även kunde vi så chatta lite på länken. Vilket är som så här kontors-MSN. Till slut, en gång efter typ ett halvår eller mer, så följer han med mig hem. Och vi ligger med varandra, vilket var så här ashäftigt. Vi bara slet av varandra kläderna och vi väntat på det här så himla länge. Gått och suktat efter varandra varje dag på kontoret. Och liksom chattat så här upphetsande. Det var sån jävla stämning. Och sen så bara slänger av oss kläderna och... Så börjar vi ha sex och så börjar han komma in i mig. Och jag vet inte varför det aldrig hänt förr. Och jag är inte en person som tycker saker och ting är pinsamt alls. Men jag fick så jävla mycket muspruttar. Alltså så sjukt mycket muspruttar. Det vill säga, varje gång han kom in i mig eller ut. Bara pff, 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 pff. Alltså hela tiden. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Jag har aldrig varit med om det. Det är klart att jag var med om en musprutt då och då. Men då har det varit för att man har så här bytt ställning eller var det någonting. Men det här var liksom missionären och bara så mycket luft i min fitta. Jag fattade inte ens att jag fick plats i luft där liksom.
Vad gjorde ni då när alla de här musprutarna kom?
Jag typ bara först försökte ignorera det. Men eftersom det fortsatte hela tiden, varje så här omslutande andetag om man kan säga så, men varje så här in och ut... Så var jag tvungen till slut och bara, oj, det brukar inte vara så här, säger jag. Och han bara, okej, varför tror du att det är så här? Att han också reagerade på att så här, det bara... Pff, pff, pff. Och det blev så himla osexigt allting. Vi hade så här, verkligen peppat upp det här och så bara... En massa pruttljud. Men det var som att hela jag var bara luft. Eller så här, en mänsklig pruttkudde liksom. Det var väldigt tråkigt, men vi typ så här fortsatte lite och sen dog typ hela den där grejen. Så jag undrar lite hur det kommer sig att man kan få så där mycket muspruttar. För en grej som var med den här kvällen var att jag var ganska full. Om du har någonting med det. Jag vet inte hur alkohol skulle kunna påverka för sig. Jag bara försöker hitta en anledning till att det här skedde. Plus han kanske inte var den mest välutrustade mannen ever. Men det, jag har ju varit med mindre folk förr utan att det ska vara något problem. Så jag undrar verkligen, hur kan det bli att det blev så här himla mycket muspruttar?
Maria och Pelle, hur kan det bli att det blev så mycket muspruttar?
Om vi ska börja i en enda så kan vi avskriva alkoholen. Det är inte anledningen. Det kan ha med storleken att göra. Men hon säger att hon har varit med mindre välhängda förut och det inte blivit så. Så grundidén är så här, luft in hela tiden. Det fylls på med luft hela tiden. Så då är det förmodligen en teknik. Alltså att det är in och ut och in och ut, som hon säger själv. På riktigt alltså. Att han får med sig luft in i slidan när han drar ut penis och för in den.
Precis, det blir något slags mellanrum, så för varje juck så pumpar han in mer luft. Eller om hon liksom fjärmar sig från honom.
Men hur kan en penis få in mer luft?
Det finns... Ja, men om det blir ett glapp emellan. Om man inte är inne i varandra hela tiden. Utan att det blir liksom, man kommer in och ut. Men sen är det ju också så, om hon beskriver här en situation när hon var jätteupphetsad. Och det kan ju göra att hon faktiskt, hennes kropp var mycket mer spänd, eller liksom verkligen så här, liksom kroppen, muskulaturen, hela bäckenbottenmuskulaturen gör ju att kroppen är i en viss position. Och det kan också påverka att faktiskt den känslan som hon gick in med i sexet var jätteblöt och sådär.
Men kan det inte vara en kombination av att hon var både upphetsad och full då? Att kroppen liksom hade sammandragningar med som man inte riktigt kunde parera.
Nej.
Men fast jag tänkte på att hon kändes. Att uppenbarligen så var det ju han som fick till stånd om det lät på det där viset. Ja. Han pumpade ju henne som om hon var någon cykelpump. Liksom. Mm.
Ja, eller att de drog isär på kroppen. Ja. Det kan ju vara. Men
det var ju när ställningen troligtvis var han mer aktiv.
Ja, precis.
Mm. Ja, men lite mer följsam älskare så skulle där, så kunde han väl reglera så att det inte kom in såna enorma mängder luft.
Ja. Vad tycker ni man ska göra när det uppstår såna här pinsamma situationer? Ska man skoja bort det? Ska man säga oj, ursäkta, eller strunta i det?
Alltså om man ska ta den här situationen, då skulle de kanske känna att behålla ihop kropparna mera. Mm. Att de inte hade glidit isär så. Men annars, alltså, så ljud finns ju. Man låter ibland när man har sex. Om man fokuserar på själva sexet istället för sånt som finns runt omkring, det man faktiskt blir upphetsad av, så är det väl bättre. Även om det här verkar vara en extrem situation, det slutade ju liksom aldrig. Det är ganska ovanligt.
Fast vad man ska göra beror också lite på var man befinner sig i sitt förhållande. För om man tänker att det var första träffen, så måste ju vara väldigt mycket mer spänd och ge mycket mindre utrymme för glada skratt. För skratt och sex har liksom väldigt lite med varandra att göra. Jag vet att man brukar säga tvärtom, men sex är sex och skratt är skratt. Och det är inte alltid det som det hör ihop, tycker jag.
Det känns som att de blev lite blockerade i situationen och faktiskt inte kunde ändra på saker och ting. Utan att lät det fortgå när det ändå tog negativ, alltså att det påverkade deras lust. Mm. Så att de faktiskt inte ens fortsatte att ha sex. Men om de hade ändrat någonting, ändrat ställningen eller gjort någonting, så hade de ju sluppit det här. Men de blev lite blockerade, känns det som.
Det kanske var alkoholens fel, att de blockerades och inte tänkte att de kunde göra
något annat. Eller att de inte kände varandra liksom. Mm.
Jag tänkte att vi skulle prata om det här med språket också. Språket är ju också en del av ljud och kan vara en viktig del i sexet, kommunikation och sådär. Mark, vilket språk tycker du är sexigast?
Jag tycker, jag har fått en uppgift inför dagens program, och det är att plocka ut 5 låtar.
Precis, och det tänkte jag att vi skulle ta senare.
Ja, precis, men låt nummer 1 är en illustration till just språket och sex. Okay. Så om vi får lyssna lite på den i alla fall.
Mm.
Mark, when the night is falling here. Nu stiger saven i studion. det är.
Inte hos mig.
Åh, skotska.
Ja, förklara. Förklara.
Det är svaret på frågan. Skotska är världens sexigaste språk. Det är så fruktansvärt gulligt.
Men gulligt och sexigt, är det samma sak för dig?
Ja, det, ibland kan det vara det. I fallet skottar så är det det. Det är någon med det R-ljuden och det som jag tycker det, och liksom, och de vandrar runt i sina jättekonstiga kiltar och bara jätteskumma överhuvudtaget. Det trycker på alla knappar hos mig.
Man kan konstatera att man är olika vad man gillar. Men hur kommer det sig att du går igång på den här typen av...
Ja, det är en mycket, mycket intressant fråga. När jag var väldigt ung så hängde jag mycket i New York. Min farmor bodde utanför där och då var jag ihop med en kille som hette Drew som var väldigt, väldigt söt. Och han tände sexuellt på när jag talade finska.
Hur uttryckte det sig? Bad han dig prata finska?
Ja, precis. Speak in Finnish, mitt under akten. Och jag provade med svenska, det funkar inte alls. Men finska. Och så här, rautatieasema.
Vad för någonting sa du då? Kom du ihåg vad han sa?
Nej, jag tyckte att det var på gränsen till det komiska, så jag skulle låta mig inte skratta för det mesta. Men jag sa olika meningar på finska som handlar om att katten går över gården, sådant som man nu säger. Fast han var så söt och det gjorde ingenting.
Det funkade alltså, för honom, men funkade det för dig?
Det funkar för mig på det viset att jag blir ju väldigt... Det är klart att upphetsning smittar. Och att se hur vild han blev att jag talade finska. Det var värt alla de hemska finska lektionerna jag hade i skolan. Och det är samma sak med Skottland för mig. Att jag tycker det, så att om jag någon gång sitter bredvid en skotte på någon sån här internationell middag eller någonting, så jag blir alldeles svag. Jag tycker det är så gulliga. Sen är det också någon gång. Jag antar att jag kanske är lite kiltfetisch-kille. Kanske. Jag hade en kompis som arbetade inom hovet på Buckingham Palace tidigare och han mötte det skotska gardet. Så de måste ha kilt när de arbetar. Och så sa han att det finns en tradition som helst var från 1700-talet som var fortfarande här. Och det är det att innan de går ut på borgården på Balmoral, alltså uppe i Skottland, så måste hela gardet ställa sig upp på rad på innergården över en spegel, en infälld spegel i marken. Och så går den här korporalen och tittar i spegeln att ingen har någonting under kilten, för det får man inte ha. Utan man måste vara naken under. Liksom.
Okej, okay, tänk att gå och titta där och göra den inspektionen.
Jag tänker att det är arbetet. Och det är just det. Och det finns bara ett tillfälle där man måste ha någonting under, och det är när de här killarna i gardet dansar så här skotska rildansar med kungafamiljen, för det är så mycket höga knälyft. Men inte ens då så får de här kalsonger på sig, utan då måste man ha reglementstrosan som är en sån här, som är så här kamouflagefärgad grön trekant. Och det är blandningen av liksom högtillhet och ren perversion som jag älskar England för. Så jag tror allt det är sammanlaget. Jag tycker att skotska är väldigt sexigt.
Jag tänker på språket engelska. Jag tror att många tycker att det är lättare att prata sexigt på engelska än på svenska, även om svenska är deras språk. Jag har hört en kompis till exempel som hade sex med en person som hon inte hade träffat förut. Och den här personen började säga liksom sexiga saker på engelska, fast de båda pratar svenska. Vad tänker ni om det?
Ja, men du annonserar till och med inslag med att säga att vi pratar sexy talk. Vi använder inte ens ett svenskt uttryck för det, eller dirty talk. Så. Men om man tar liksom det som utgångspunkt så tror jag att det finns någonting förlåtande för svenskar att prata engelska. Jag kan själv säga att jag till exempel, om jag inte tycker att jag behöver be om ursäkt för någonting, då kan jag säga sorry. Man kan aldrig säga förlåt.
Ja, det är sant. Och man kan också lite trevande säga så här, hör du, och du, I love you. Eftersom det finns alltid en nödutgång i det på något vis. Liksom, för att säga jag älskar dig är mycket mer tungt, mycket hårdare, mycket mer bindande än att kasta till. Och det tror jag gäller också allt annat. Sen tror jag att alla vi som av misstag har sett en porrfilm någon gång har väl fått liksom engelska som ett grundspråk, om man inte kollar på något så östtysk, men det gör man inte.
Eller skotsk. Jag minns, skotska med kiltar.
Vi hade en gång på 80-talet, det var fortfarande videokassetter, då hade vi en sån här videokassett, och då var det en jättestor kille med mustasch som sa till lite grann så här, I'm gonna fuck you till you stay fucked. Det ska man alltid kunna säga på svenska. Det ska man bli plumpt.
Vad kan man säga på svenska som är sexy talk? Man får ju bara såna engelska termer i huvudet.
Ja, men det beror ju lite på. Om man breddar vad sexy talk kan vara, så kan man också prata om att en hel del pratar ju faktiskt när de har sex. Och det kan man göra av olika skäl. Ett sätt kan ju vara att fokusera på det man vill göra. Alltså så här, eller det man gör. Att man beskriver exakt vad som händer. Nu kommer jag in i dig eller nu sätter jag mig på dig. Så att man liksom fokuserar på handlingar. En del använder liksom orden för att tydliggöra det. Man blir ännu mer fokuserad på vad man gör. Och det kan man ju uppfatta som sexigt. Att säga, prata om också vad man vill. Alltså så här, byta ställning eller vad man säger. Att man verkligen är tydlig med sin vilja kan en del också uppfattas som
sexigt. Så du har en tydlig funktion i sexet liksom. Att säga de här sakerna.
Ja, men dessa bisatser, nu sätter jag mig på dig. Man får inblicka i ditt sexliv.
Ja, det kan ju också vara ett sätt som ett rollspel. Alltså att man beskriver olika saker och man gör en egen berättelse här i nuet. Så man kan ju också dels beskriva vad som händer men också liksom fara iväg i tankarna i fantasin tillsammans. Det kan man göra själv men man kan ju också bygga upp den berättelsen tillsammans med någon annan.
Hur vanligt är det att folk pratar när de har sex?
Ja, vi vet att ungefär, vi gjorde en undersökning för ett tv-program för några år sedan och där var det kvinnor 18-35 år och där var ungefär hälften som gillade och återkommande gjorde det. Sen var det ytterligare några som tänkte ja, men det där kan vara något för mig, jag är intresserad. Så att det är ju liksom väldigt många, det är väldigt vanligt.
Fast det minns jag, alltså, som jag sa tidigare att i Finland så pratar vi inte och det är faktiskt min riktiga erfarenhet att första gången som jag stötte på sånt var när jag som alltså just det som i Amerika, för i Amerika var det mycket, väldigt mycket vanligare. Och det måste jag vara i 15-16 någonting. Ja, men i Finland där var sammanbitet och fokuserat men inte verbalt.
Nej.
Men är det bara sexet som skiljer sig så språkbruksmässigt? Jag tycker amerikaner om jag nu ska vara för dem så vill de prata precis hela tiden om allting så att man bara fortsätter.
Fast vi tycker nog att svenskar också pratar hela tiden tycker vi ju.
Men det mesta kring sex konstrueras ju i olika sammanhang. Man skapar sig en kultur kring sexet. Mm. Precis som det kan vara vissa skillnader mellan kvinnor och män när det gäller att prata också.
Ja.
Men kommunikationen kan vara viktig för att man vill något speciellt. Kan du ta på mig så här? Eller hur visar man det då när man inte säger det med ord?
Fast om vi nu tänker på hur ung jag var då så tror jag att vi skulle vara väldigt blyga för att uttrycka hur vi egentligen ville ha det. För det gör man inte vid 15-16. Det gjorde vi inte vi i alla fall. Liksom. Mm. Så jag kan inte säga att jag har erfarenheter av ett vuxet samliv med en finländare.
Det finns ju studier som visar på att de flesta oavsett ålder föredrar icke-verbal kommunikation. Men om man har det så blir det någonting annat just eftersom det vanligaste är icke-verbalt. Så finns det liksom någonting stort i att någon pratar. Och det kan ju öppna upp för kommunikation som är både verbal och icke-verbal. I stunden genom att man använder lite ord, liksom sådär, fortare. Alltså det finns någonting i det som man kan liksom, ja, ändå visa exakt så här vill jag att du ska göra med mig. Det kan ju folk bli kåta av att man är så tydlig på det sätt som du var inne på förmark.
Visst är det så att du är i ett förhållande är ju en helt annan sak. Ja. Därför där måste man ju lära sig vad den andra tycker om och inte tycker om. Så där är det ju väldigt viktigt att man kommunicerar. Där blir ju den verbala kommunikationen väldigt, väldigt viktig. Men jag tycker mer så här ungdomsgrejer. Jag minns inte att vi skulle ha kommit oss för att uttrycka sånt.
Jag sa i början att vi skulle ta upp det här med stönande under sex och jag har hittat en fråga om det på nätet som låter så här.
Jag är en kvinna som undrar om det känns onaturligt för er killar att stöna. Blir det aldrig så skönt för er att ni får ur er något slags läte? Eller är ni tysta för att ni koncentrerar er på det sköna? Håller ni inne med alla ljud av någon anledning? Av de män jag har haft sex med så har en låtit under sex. Det var otroligt upphetsande och jag kan inte glömma det. Har sedan den gången hoppats att jag ska träffa fler män som kan, vill och vågar låta lite. Men det händer inte.
Ja, den här frågan väckte massa funderingar hos mig. Är det så att hon har otur eller är det så att faktiskt kvinnor stönar mer än män och i så fall varför? Men innan vi pratar vidare om det här i studion så tänkte jag att vi skulle lyssna på vad medieforskaren Anja Hirdman har att säga om det här. Hon har studerat stönandet i mainstream heteroporren och sett att det där nästan uteslutande är tjejerna som stönar.
Ja, det där är lite intressant, för det kommer på 90-talet framförallt och verkar ha stannat kvar. Och för det första så är det ju så att i vår kultur så är ju väldigt mycket just den här, den som ska artikulera sexualitet, den som ska tala sexualitet och visa sexualitet i kulturen i stort, det är ju just den unga kvinnokroppen. Vare sig det handlar om reklam eller musik så är den typen av bild och föreställning verkligen ökad. Och i pornografin ser man det otroligt tydligt att män är ju nästan tysta idag. Och det är den här kvinnan som artikulerar vad hon vill, vad hon känner. Alltså man placerar alla känslouttrycken i den feminina kroppen. Och mannen blir bara den här tysta rytmen och erektionen. Så att det är som att man på något sätt är lite orolig för att det här känslosamma ska kopplas ihop med det maskulina i hårdpornografin.
Varför har det blivit så?
Ja, alltså framförallt handlar det om en åtskillnad. Att det som definieras som feminint ska inte vara maskulint. Och jag tycker att det som utmärker heteroporren, den här mainstreamporren, är ju en väldigt stark ponotopia. Liksom. Att relationen mellan könen är väldigt, väldigt enkel. Och det är en enormt bekräftande bild som den manliga publiken ska få. Att stöna är ju oerhört bekräftande. Eller hur? Det är ju liksom att bekräfta den andra parten i ett sexuellt möte, att visa upphetsning. Och jag tror att ett sätt att förstå det där också, att i den här hypermaskulina föreställningen, alltså om manlighet, så handlar det ju om att ha kontroll över sin kropp, över sina uttryck. Och så såg det ju inte ut förut.
Men vad hände där på 90-talet menar du? Hur såg det ut innan och varför blev det den här
förändringen? Ja, men om du tittar på 70-talspornografin till exempel, så var ju den mycket mer, alltså att man visade begär och lust väldigt mycket på samma sätt. Och på 80-talet så kom ju överlag inom hela populärkulturen och politik en större skillnad mellan män och kvinnor.
Men hur tror du att verkligheten ser ut? Jag tror att tjejer stönar mer än killar när de har sex i verkligheten också.
De flesta beteenden lär ju vi oss människor genom direkt observation av andra. Det är ju så vi lär oss att gå och prata och ta på saker och sådär, klä oss. Men just när det gäller sexualitet är det ingenting. Det är inte så att vi får se våra föräldrar eller andra vuxna ha sex så att vi vet hur man ska göra. Så pornografin har ju alltid liksom haft en ganska sån där informativ funktion, tror jag, när man är ung. Och på det sättet så kan den ju ha betydelse för idén om sexualitet och lust och hur den ska uttryckas. Absolut.
Så man kollar på porr och så tror man, aha, om man är tjej då ska man stöna. Om man är heterokille då ska man vara tyst.
Ja, jag tycker att man får inte glömma att den har den funktionen för väldigt många människor. Just informativ.
Vad tänker ni i studion?
Ja, men sannolikt har hon ju en poäng det hon säger, att man också ser på vilka, alltså hur man gör och vad som förväntas av en som man respektive kvinna. Men det är ju så att de individuella skillnaderna, hur man trivs och hur man gör, är ju större. En del i en kåt situation går ju mer in i sig själv och mera inneslutna och egentligen skärmar av sig rätt mycket, både från allt som händer runt omkring och ens partner också, och andra är mera i samspel. Kanske genom ljud eller stön och så. Så det är ju stora individuella skillnader helt enkelt.
Fast jag kände att jag kunde begripa. Alltså just som man ser på sådana heterosexuella porrfilm så det är ju sant att hon ligger och gnyr och liksom, och dricker man pillar på henne så ramlar hon ihop i höga ljud liksom. och jag kan någonstans som man begripa det där. Jag kan förstå att jag vill ha det kvittot på att det jag gör är bra. Men jag kan inte riktigt förstå att det skulle hindra mig själv från att stöna. Jag förstår liksom inte varför. Alltså jag tycker inte, det finns inget omanligt i att stöna. Inte för mig i alla fall. Men liksom det är också, alltså det är ju inget, det är också ett tecken på att man mår gott. Jag intervjuade 1994, för jättelänge sedan, så intervjuade ett par i Malmö som hade blivit vräkta för att de var för högljudda under sex. Och hon, det var underbara. Kvinnan sa, men jag blir bara, det börjar liksom gala. Jag blir gal som en tupp. Det blir helt tokig. Och så frågade jag honom, men varför försöker du inte hindra henne? Sådana så här, no, man blir ju lite stolt.
Men han gav inte som en tupp.
Nej, det gjorde han faktiskt inte. Utan det var hennes stönande som fick dem vräkta.
Alltså jag tror att det kan finnas en poäng där som lyfts upp. Alltså det här isärhållandet, att man ska göra olika i heterosammanhang. Om det är olikkönat så förstärker man det. Och det finns ju sexet också. Det är ju väldigt synd att man inte kan få göra den individuella val man vill. Om det nu är så att man blir formad av något samhälleligt. Så. Men jag tänker att det finns en poäng där faktiskt. Att man ska visa sin åtrå och behagfullhet som kvinna och killar ska känna. Att de ska vara mer i kontroll. Och också kanske känner då ett behov av att skärma av sig och kontrollera och inte bli för utlevelsefulla. För då kanske de tycker att de kommer tidigare eller så.
Det finns det mesta delas ju upp. Liksom. I vilket fack ska det här, det är helt sjukt egentligen, men i vilket fack ska det här handla? Ska det här hamna i mansfacket? Ska det här hamna i kvinnofacket? Vad som förväntas av en? Ja, stönet hamnar där, då är det icke manligt att söna. Allting ska in i någon folla.
Det gäller inte för bögvärlden, det gör faktiskt inte.
Nej. Men hur ser det ut där då med stön?
Där tror jag nog att stön är mer ömsesidiga. Mm. Det tror jag. Jag känner inte med automatik igen frågeställningen. Med den här tjejen som tyckte att så är det inte för oss.
Nej. Men där är ju särhållandet inte lika viktigt som i en heterosexuell sexuell situation.
Om vi ska ge något svar till den här tjejen då som har älskare som inte stönar. Kan man tipsa henne om någonting?
Bli homosexuell.
Ja, men absolut. Ta ett annat tillfälle att ta upp det. Vad man gillar. Jag gillar när det här händer. Så. Och så kanske fokusera på en fundering som hon kan ha. Vad är det som ligger bakom att hon gillar stön? Antingen så är det så att hon blir kåt av det. Punkt slut. Eller så kan det ha med det som jag tycker man anar, som handlar mer om att jag vill bli bekräftad. Jag vill liksom känna att den andra gillar det jag gör. Så.
Men det är inte alltid så i sex att det är ge och ta att man ska...
Men precis, så det kanske är det hon kan tänka sig. Att det, om inte stönet kommer naturligt kan det vara andra saker. Just när vi är inne och snuddar på det. Det kan ju vara ord. Liksom så här, att någon säger någonting. Fan vad snygg du är när du ligger där. Eller, alltså något annat som handlar om hur man blir bekräftad. Vad som helst. Jag kan inte säga något exakt tips så.
Fast kan man inte tänka sig att vägen till det där samlaget faktiskt går via en del kontakt och att man någon gång under den kontakten säger att jag tänder på killar som stönar.
Ja,
alltså innan det blir en del av planteringen. Liksom bara den andra parten vet det när man väl kommer dit.
Mm. Man kan också komma in lite grann på man kanske inte kan, man kan ju be någon göra det och se att då kan den testa och känna, men det här funkar ju för mig. Alltså jag gillar ju tydligen att stöna, jag har inte bara gjort det förut. Men det är ju rätt svårt att lägga på som en pålaga. Sådär. Ja, efter 3,5 minuter så tycker jag att det är bra att du bör stöna. Mm. Ungefär så här. Så då blir det lite så här, då blir det inte äkta. Det är hon ute efter den äkta bekräftelsen på något vis att det är skönt. Det är inte att man ska bara säga till någon och göra någonting, antar jag.
Mm. Fast där är, nu vill jag inte alls vara pryd, men där är ju också, där har man ju en fördel med långvariga sexuella förbindelser. Att för mycket av den där tilliten där man vågar släppa fram saker, det är ju faktiskt när man är trygg i varandra.
Mm. Det kan man ju också ha i en ny sexuell situation. Alltså man känner att man vilar väldigt, eller känner sig trygg med sig själv. Mm. Så det är ju lättare att också uttrycka det, även om det är en person som man träffar rätt nyligen. Mm. Så det är inte bara likhetstecken med att man lever
i. Ingalunda, och det finns ingen moralisk värdering. Jag bara tycker att livet blir lite lättare ofta när man liksom kan utveckla och blotta sig mer och mer.
Mm. Finns det någon fysisk funktion då med stön? Att jag tänker på liksom att andas djupt, att man syresätter mer, att liksom blodtillförseln, finns det någon sån?
Alltså det man brukar säga om djupandning och sånt, det är att kroppen slappnar av om man gör det snarare. Och många gånger när det kommer till sex, i alla fall i slutfasen, orgasm och sånt, så finns det en fördel för de flesta att spänna sig. Så på sätt och vis så skulle stönet då i sådana fall vara kontraproduktivt. Men det är bara lite olika teorier som jag pusslar ihop i huvudet. Men man kan ju testa att spänna handen väldigt hårt och inte andas. Då är det skitont i armen efter en stund. Men om du andas så gör det inte lika ont. Så att man spänner sig mindre när man djupandas.
Fast det finns ju ingen djupandning i stönet.
Nej,
det
är...
Men det går
det
inte
på slutet, man stönar på olika sätt, tror jag.
Men för vem ska
det?
Det är bara utandning där.
Jag fick en liten inblick i. Ja. Men för vem skulle, ska man stöna? För sig själv? För den andra?
Ja, det är nog inte så speciellt effektivt om det blir som en som ett teaterspel.
Eller alltså, så kan det ändå bara sätta igång att det börjar som ett teaterspel och sen
ja, absolut,
kanske men, det blir bra.
Men om fast, det känns allt för kosmetiskt.
Nej, men jag tar upp riktigt sagt. Alltså, jag tror hon har rätt i det där med att man ser pornografi, man härmar ganska mycket. Jag faller att jag skulle ha gjort det, tror jag. Eller jag gjorde det säkert också. Men om en tjej på allvar skulle låta som hon gör i de där filmerna, att man liksom pillar på hennes bröst och hon faller ihop i en höga fukt. Så skulle man tycka att det är väldigt löjligt. För det måste ju ändå finnas någon typ av koppling mellan vad som de facto sker och hur det tar sig emot.
Ja, men precis.
Ja. Det här med grannar då, Mark, du var inne på det. Har du störts av några grannar själv?
Jag har störts av grannar på billiga hotellrum. Men också där är ju... Alltså nu råkar jag veta att de var fulla och fula. Då skulle de ha varit vackra och fina.
Jag hade kollat in dem.
Jag visste vilka de var. Det var inget roligt. Jag ville, ju mindre inblick jag fick i deras liv och huvudtaget, desto gladare var jag. Och att vara med om det här var hemskt. Men sen har jag också haft fall där man har hört ljud, men sånt stör inte mig. Jag tycker bara att det är lite kul.
Det kanske också kan vara lite inspirerande.
Ja, faktiskt kan det vara.
Locka till att man blir lite upphetsad själv.
Ja, men däremot, alltså, nu borde vi inte på det viset av lite, men jag skulle aldrig vilja höra mina föräldrar till exempel, skulle tycka att det var rent av rysligt. Men jag lyckas slappa det liksom.
Ja. Jag har pratat med musikjournalisten Andres Locko om det här med musik och sex. Och så här säger han om vilken musik som anses passande att ha sex till.
Barry White är ju den ultimata klyschan att ha sex till. Han godkände till och med liksom smeknamnet The Walrus of Love om sig själv. Och har ofta sagt att liksom han är skyldig för att någon slags babyboom på 70-talet för att hans musik gjorde att alla ville ha sex. Så där har vi den, om man tittar på liksom så här romantiska komedier och sånt där. Ska någon klyschigt liksom, vare sig det strippa eller välja musik som ska ackompanjera sex, då är det ju Barry White. Tveklöst.
Varför har det blivit så då?
Ett, för att han typ sa det själv. Och samtidigt när hans första skivor kom så gjorde också Marvin Gaye den klassiska knullskivan, kan vi nog kalla den, Let's Get It On, som helt och hållet handlar bara om sex. Och väldigt uttalat. Och det har väl att göra med att svart amerikansk kultur har redan sedan 40-talet gjort insinuativ R&B, rhythm and blues, där man låtsas att låtarna handlar om någonting helt annat. Men det är ofta liksom svart sydstadsslang och alla låtar handlade egentligen om sex. Och man gjorde om texterna för att bara de som förstår skulle förstå och ändå kunde låtarna spelas på radio. Men någonstans i slutet av 60-talet, bara på 70-talet, så var det, vad fan, nu kör vi. Efter den så kallade sexuella revolutionen så var det bara liksom, nu sjunger vi om making love.
Nu blev det rakt på sak.
Ja men fullständigt. Och just Marvin Gaye och Barry White är de kanske mest uppenbara exemplen på det. Men går vi till Europa så blev det ju liksom Massive Attack, trip-hop. Men fortfarande lätt. Det ska vara långsamt. Det ska liksom vara lite funky. Och det ska vara... Ja, kanske det man liksom definierar som liksom, det här är porrigt. Skulle någon rent teoretiskt plocka hem mig och börja spela vare sig Massive Attack eller Barry White så skulle jag gå därifrån. Men skulle samma person spela liksom The Cure så skulle det liksom funka. Den här musiken som säger, vill säga, jag är sexig. Detta är upphetsande musik. Kan ju ännu oftare vara en komplett liksom, turn-off. Ja, det är så klyschigt och så övertydligt så att man börjar fnissa. Liksom. Det blir humor idag. På samma sätt som Thomas Ledin faktiskt gjorde ett album som hette Sånger att älska till. Usch. Ja, men, det blir väldigt pinsamt.
Men jag tänker att det är just liksom mycket svart musik som betecknas som då sexig musik och så. Kan det ha att göra med någon fördom om att svarta är mer sexuella eller liksom något sånt? Vad tror du?
Kanske, men snarare modigare och mer så rakt på sak och samtidigt ett jävla smart ordlekande. Det är en musikalisk tradition och också en uppriktighet och en modighet i musiken.
Men vilken musik brukar du själv lyssna på eller vilken väljer du själv om du ska...
Vad, vilken musik har jag sex till?
Ja, precis.
Så ogenomtänkt som möjligt.
Du har ingen sån lista som är...
Nej, fan heller. Nej, har inte, har aldrig haft.
Mm. Vad tänker ni, kopplingen mellan musik och sex?
Alltså det är en generationsgrej. Jag tror att det där som våra föräldrar kanske sysslar med, att de vred på dimmern och fick lite mysbelysning och så lade de på en platta så att ska vi slinka in i någonting bekvämare. Det tror jag, så funkar det ju inte idag. Det skulle vara jättelöjligt. Jag har inte dejtat på länge, men jag skulle känna mig med vad. Det. Och Thomas Ledin, jag älskar Thomas, han är en jättesnäll kille, men skulle någon lägga på skivor att älska till så skulle han också gå därifrån.
Men han är ju inne på det här med att profilera sig med musik, alltså dels kan det ju vara minnen som man har kopplat till olika musik, men det kan ju också vara ett sätt att visa vem man är, men som han sa, The Cure, men då går jag igång. Jag menar, skulle jag komma hem till någon som spelar marsmusik så skulle jag bara, woo! Det skulle bli lite creepy känsla.
Eller säckpippa.
Vilken takt och ton ska vi ha nu?
Pelle, vad tänker du?
Nej, men jag tänker på att Andres Locko har ju ett spår där och det finns ju mycket, till exempel att rock'n'roll betyder knulla. Och att det är ganska,
det gör det.
Ja, ganska tufft att ett genrenamn egentligen är knulla. Det är ändå lite ovanligt. Så att, och jag tänker att det hänger ihop med mycket som han är inne på. Att det finns en ungdomskultur som inte har funnits och frigörelsen från vuxenvärlden handlar ganska mycket om att göra det man inte får och knulla en sak som man inte får samtidigt som man blir lite vuxen av det, tycker många. Så det är ganska självklart att musiken börja få den betydelsen i högre utsträckning just då, kring liksom 50, 60, 70.
Så. Fast det gått mycket tidigare än så. Alltså den på 20-30-talet så kom alla vårdvillartisterna som var, de var ena mästare på liksom dessa förtäckta sånger. Det finns en underbara Dr. Long John som handlar om en tjej som går till tandläkaren och hon ringer och säger att mitt hål måste fyllas. och det är liksom fem versar av ren slipprighet och vanvettigt roligt.
Ja. Men 20-talet var ju det tidiga 60-talet.
Det, precis, ja. Precis, ja.
Men Mark, tycker du att det ska vara tyst eller vill du ha musik till sex?
Jag är ingen sån här planerande typ. Alltså, i mitt liv tycker jag tvärtom att de tillfälliga djuren som varit omkring har blivit sexuellt laddade än att musiken i sig skulle ladda situationen.
Vilka ljud tänker du på då?
Nej, alltså, det kommer att om vi ska lyssna på mina fem låtar något tag, så kommer jag kunna förklara det bättre. Liksom. Att det var någon låt som har varit en situation som för mig har upplevts väldigt erotisk. Och då återkommer jag till en erotisk känsla. Skotska musiken var ju ett typexempel på just detta. Hur tillfälligt, hur nyckfullt det är. Men Barry White skulle nog aldrig fungera för mig. Inte överhuvudtaget. Det är musik att sova till. Eller det måste ju vara skillnad på att sova.
Kan vi ta nästa låt i din lista då?
Ja, så här var det. Jag puberterade ungefär som 12-åring. Och vem var stora då? Jo, den här gruppen.
Mark, du sitter och ler nu och liksom dansar med. Berätta vad du tänker på.
Så här är det. Det var 12 så var jag liksom en vandrande kittlare hela jag. Ni vet, man är så här allra värst hormonstinn och allting är bara nytt. Allting är bara stort äventyr och väldigt, väldigt, väldigt kul. Och då gav Abba ut When I Kissed the Teacher, hela den plattan. Och det var också en video. Och det handlar om hur Agneta kysste sin lärare, vilket var en vanvettigt intressant tanke för en överspänd 12-åring. Nu spelades läraren tyvärr av Magnus
Härenstam,
som också drogs med tyvärr i den här härva av erotiska känslor. Men han har hittat ut det från nu.
Då släppte honom fri.
men jag verkar att fortfarande fungerar musiken. Jag blir så
Nu när du hör den låten så kommer du tillbaka till den känslan.
Det kommer en parad av väldigt lyckliga och roliga och kul minnen. Och det är väl så jag menar just att det som råkar vara där blev sexuellt istället för tvärtom.
Mm. Du är inte den som sätter på en låt så där när det ska mysas till och hetta till lite?
Nej, faktiskt inte. Alltså, för mig överlag, sex måste vara kopplat till passion och det måste vara kopplat till fokusering, till att det här är vad jag vill just nu och inget annat.
Men att du sa att du inte är den planerande typen. Men jag tänker i vår så här stressiga värld och man har barn och det är mycket som händer. Och man kanske måste planera in sex lite ibland. Mm. Eller skapa förutsättningarna.
Det måste man. Och sen du också i ett långt förhållande måste man också skapa förutsättningar på ett annat sätt. Det är så där. Jag har en kompis som jobbar med chimpanser. Och hon berättar att chimpanshannarna, de cirkulerar vart 6:e år runt om de zoologiska parkerna i Europa. Därför att efter 6 år så utvecklar hannarna ett syskonförhållande till honorna. Och hon sa att det finns väldigt mycket paralleller till människor i det där också. Att ska man ha liksom ett långt förhållande så tror jag att man aktivt måste gå in för att ständigt leka och förnya och hitta nya överenskommelser, nya grejer liksom i sitt liv tillsammans för att fortsätta tända på varandra helt enkelt. Så klart man måste vara lite mer planerande.
Mm. Ska vi lyssna på en till låt?
Ja. Åh! Det här vi hör Amanda Lear och faktiskt jag har en kompis i New York som känner henne och bekräftar att hon var en kille från början. Så att hon är transsexuell. Och hon är då väl kopplad till New York. Men i min mixade värld så är hon för mig kopplad till Berlin. Och en väldigt, väldigt intressant natt jag hade i Berlin för många år sedan. Då vi var ute och partaja. Och vi kom sent på natten. Jag var ganska dragen till en liten klubb. Jag kan för mitt liv inte hitta tillbaka dit. Och ibland är allting så drömskt så jag är inte så säker på att den fanns, men jag vet att det var på riktigt. Och vi hamnade i en liten, oerhört liten nattklubb. Och det var sådär med så här röda flagnande tapeter och en liten scen med en mikrofon och så här burkiga strålkastare, sådana plåtstrålkastare. Och runt omkring borden satt transvestiter och de var allihopa fruktansvärt gamla. Och somliga av dem var liksom, så ut som hemlösa nästan. De var liksom peruker som var så här klibbiga. Men alla var super gamla. Och sen fattade jag ett ögonblick av insikt att herregud, det här är ju de här 30-talstransorna. De som finns kvar av dem, de sitter här liksom. Och jag bjöd upp en av de där riktigt gamla. Och det var som att vara på PRO på dans. Alltså det var sådär. Men då spelade de den här låten. Och det är klart att det inte var någon sex. Men däremot så kände jag att jag hade hamnat i hjärtat av det som en gång var vibrerande och spännande. Och skapa ett nytt Europa. Skapa ett nytt sexuellt klimat i Europa. Mm. Och det var ju den här låten de spelade då. Som Amanda Lear, The Swings. Som också passar väldigt bra, som handlar om någon som bara står i öknen när världen förändras omkring, så står de oförändrade i öknen, precis som den här transen har satt i den där konstiga klubben. Så att det var bara därför som den för mig blev ändå en erotisk låt, fast inte kopplat till någon riktig erotik.
Mm. Ska vi ta en låt till på listan?
Mm. He don't look that good, but he's got an all-American smile. Jag har också ett väldigt, väldigt fint minne. Så här var det att jag hade en kompis i Amerika som jag tycker väldigt mycket om. och så åkte jag och hälsade på honom. Och det började snöa så fruktansvärt mycket på tågresan på vägen upp dit. När jag väntade på stationen så var det bara så här, det bara virvlade snö. Det var, allt var bara snö. Och han bodde 2 minuter före, så vi kunde inte åka hem till honom, för det var allt var igen snö. Så vi tog in på ett hotellrum, ett motellrum. Och så hade vi en flaska whisky. Hur som helst så var ju på hotellrummet insnöade. Och ni vet hur med vissa människor det finns en sån stark spänning. Och men han är precis sån här. Och det är alltid, för jag vet att den är väldigt ömsesidig. Men samtidigt så måste man i mitt liv, med min bakgrund, kunna någonstans fatta att vissa gränser kan man inte gå över. För att om man gör det så är det oåterkalleligt. Och då hotar man saker som man aldrig skulle vilja hota i sitt liv. Och jag kände att om jag skulle slarva så skulle jag skada saker som faktiskt aldrig skulle vilja skada. Eftersom det skulle bli en blandning av emotioner och saker som jag inte skulle vilja. Så vi gjorde faktiskt absolut ingenting. Men natten var ju en väldigt lång, flaskan tömdes, så vi lyssnade på American Culture Club när de spelade den här låten. Och lukten var så här tung och drypande av allt som kunde hända men som inte skulle hända. Det är ofta det som inte händer som egentligen kan göra laddningen ännu starkare. Eftersom då bär musiken alltid med sig alla tankar kring, men hur skulle det ha varit?
Precis, annars blir det så rakt upp och ner.
Precis, ja. Alltså det utförda är ju på sätt och vis avslutat.
Ja, man kan kontrollera berättelsen.
Precis, och det avslutade kan man söka reflektioner kring, men man kan egentligen inte tillföra. Men det som aldrig händer, det lämnar ju alltid öppet enormt mycket, liksom kittlingar.
Avslutningsvis, vad tänker ni är det viktigaste vi tar med oss från den här podden?
Ljud och sex och musik och det har många kopplingar. Bara liksom att människor kopplar, har starka minnen, ljudminnen kopplat till sex till exempel.
Och sen att eftersom ljud det finns i en uppsjö och det är kopplat till olika praktiker, så har vi bara tangerat några få. Men man kan gilla att höra ljudet av slickljud, sugljud eller smiskljud eller smekljud, om nu smek kan höras, det är gränsfall. Men det finns ju många, många olika ljud som man kan gå igång på, beroende på vad man gillar för praktik där och då.
Ni talade tidigare om ljudet av kyssar, men jag tänkte, hur låter en kyss?
Jag vet, när vi var med i ett program så var det en tjej som gjorde audioporr, och då tog hon en tomat och sen så tog hon en tugga av den och sen så började hon liksom kletan in sin egen tugga.
Mark, du suger lite på din hand där för att testa.
Ja, nej, det
låter lite överdrivet.
Audio får en fin grej, kände jag. Det funkar inte på finlandssvenska.
Stort tack Mark Levengood för att du ville vara med.
Tack.
Och tack Maria Bergström och Pelle Ullholm, våra sexexperter från RFSU.
Tack.
Rasmus Malm var exekutiv producent. Jag heter Idje Maciel, och om du vill höra fler sexpoddar så finns det på rfsu.se/sexpodden. Och om du har tips på saker som du tycker vi ska ta upp så mejla gärna på sexpodden@rfsu.se.